Edmonton Oilers är illa ute och det på grund av Mikael Granlund.
Än en gång är han rätt man på rätt plats i rätt tid.
Det här är Yle Sportens NHL-podd med Anders Nordensvan och Mattias Simonsen. Jag vet inte om du är bekant med filmen Mästarna. Jag tror att vi har talat om det här tidigare också. Den här gamla Disney-filmen om ett ishockeylag från USA. Och nu tänker jag specifikt på Mästarna 2:an. Där det här laget från typ Kalifornien, Minnesota.
Att du talar om de här ankorna?
Ja, när de far
till... Jag är fel generation. Jag har aldrig sett det.
Jag kan berätta för dig. Det här amerikanska, de alltså representerar USA då. De spelare från massa olika ställen i USA. Och så åker de till en internationell turnering där de möter stornationer som Trinidad och Tobago. Och i finalen ställs de mot den väldigt stora, mäktiga ishockeynationen Island. Och inför den här sista perioden då, så ändrar de sig och börjar istället för att representera USA representera Anaheim Mighty Ducks, helt enkelt. Och då står de alla runt bytesbänken och så börjar de ett sånt här, vad man nu ska kalla det, ett sånt här liksom peppande, rytmiskt läte som låter så här quack, 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 quack. Och det är lite så som jag känner just nu, att jag är en del av den här gruppen. För jag sa ju den offentligt förra veckan att jag tror att Anaheim Ducks kommer att slå ut Edmonton Oilers. Och nu är det inte särdeles långt ifrån att det blir verklighet. Anaheim leder med 30 matcher. Och du, Anders Nordensvan, är väl också nu en believer, får vi väl säga.
Har det här med någonting att göra att när du har de här Mighty Ducks-filmerna som är liksom din ishockey-referens, så jag har den här nationen som mitt favorit fiktiva ishockeylag heter Charleston Chiefs.
Ja.
Från film Slapshot. Så kanske det här har att göra med det att jag hade svårt att ta Anaheim på allvar mot Edmonton. Det kan inte bara funka. Men ja, det är ju... Svart på vitt kan man helt gott säga att det där att det ska mycket till om Edmonton vänder det här. Det skulle inte vara omöjligt. Men det som det skulle krävas är att nummer 97 i Edmonton börjar spela på det viset som han har spelat under de här säsongerna. De har gått dels till konferensfinal och dels till final när han plötsligt bara tar matcher och avgör dem. Nu har han på 4 matcher, 1 mål och -6 och det där. Och men det måste du väl också erkänna, det är egentligen den här stora grejen som är som att var har Connor McDavid varit?
Vi går genast in på lyssnarfrågor här, för vi börjar lite tangera de här genast. Märker jag, Benjamin undrar för det första, att kommer Anaheim att chocka Edmonton? Och mitt svar på det är fortfarande ja, och du lutar mot att jag låter det på dig. Och Arons fråga, alltså den som du också nu gick in på, Connor McDavid måste vakna om Edmonton ska vända serien, skriver han, helt som du också sa, men gör han det? Och mitt svar på den här frågan som ni båda ställer mig är att jag tror att han är skadad.
Ja.
Och jag är inte ensam om att tro det.
Men det
heller
skulle inte vara första gången som han är skadad och gör 4 poäng per match.
Nej, och det är ju liksom lite sådär att det, i framförallt Nordamerika så jämförs ju idrottare som kan klassas som den bästa som någonsin har hållit på med sin gren. Det jämförs ofta med Michael Jordan, och jag minns att nu i till exempel den här Amazon-serien om NHL så jämfördes det här målet som han gjorde mot Florida i powerplay där han fintade sig förbi både Barkov och Ekblad och passade pucken vidare. Så det var hans den här Air Jordan-moment. Att han liksom hoppade i luften och satte in bollen i korgen. Och det här skulle vara kanske hans flu game moment. Det där som Michael Jordan, var hur många poäng var det nu som han gjorde när han hade världens flunsa på gång. Oavsett, jag ser inte hända. För att det problemet här är det att för att vara ett tillräckligt bra lag för att gå vidare i slutspelet så räcker det inte med att din ena kärna ska ha en alldeles magisk kväll. Connor McDavid är på den nivån att han själv kan avgöra 1 eller 2 matcher, men jag har svårt att säga att han på egen hand, speciellt om han är skadad, skulle avgöra 3 matcher. För det är inte som att han mirakulöst kommer att bli frisk under de här 3 matcherna heller. Utan om han är skadad så kommer den här skadan inte att få rehabiliteras. Han hinner inte återhämta sig, utan han spelar hela tiden skadad. Och i något skede kommer den där väggen att komma emot. Jag tror inte att Anaheim avgör den i nästa match. Men i något skede kommer Anaheim att avgöra och gå vidare, oavsett hur bra Connor McDavid spelar.
Och för att nu inte helt bara, alltså det blir så väldigt som alltid Connor McDavid centrerat eftersom det här narrativet styrs från Nordamerika gällande Connor McDavid. Men det är ju också andra som har lyst där, att då har det gått bra för dem. Och Leon Draisaitl, ska vi säga, att han är på sin normala nivå. Han gör poäng i varje match. jag tror det är 1,5 poäng han nu snittar per match. En del tack vare att Kasperi Kapanen finns i hans kedja eller åt vilket håll det nu. Men då är det att, men sen igen, när det som har liksom levererat, den har gått bra för det där Edmonton nu de senaste åren, så det är ju såklart McDavid, det är Dreisaitl, det är Evan Bouchard och det är Ryan Nugent Hopkins. Och så har de brukat få någon sån här, det har ju varit en tredje kedja som plötsligt har varit jättebra. Och nu är det egentligen så att den enda som riktigt levererar av det här är Leon Draisaitl. Alltså det är inte bara Connor McDavid, fast det är liksom, han är ju galjonsfiguren och symbolen för det. Men han är symbolen för att det inte funkar. Men man måste säga att det är också de här andra förutom Leon Draisaitl som inte nu stiger fram. Evan Bouchard har också -6 hittills och det där. Mm. Och Ryan Nugent Hopkins har inte varit så bra det här året. Ja, och så klart Zach Hyman. Så det där. Men att det är ju alltså, om Conor McDavid ska vakna, vad är frågan, ska han vakna?
Kommer han att göra det?
Så det där, det måste då ske i följande match natten mot onsdag. Ja. Annars är det för sent.
Ja, alltså jag tycker att det är en sån väldigt talande sekvens också i den här senaste matchen, var den här när just, som du sa, Ryan Nugent Hopkins, en viktig spelare med att jämna bredden, så han blockerar ett skott och genast att det kom Conor McDavid iväg på ett sånt här 1-mot-1-anfall.
Och misslyckades.
Så, misslyckades. Han fintade sig förbi, eller åkte förbi sin back. Vem det då? Var det Jacob Trouba eller var det någon annan? Jag minns inte. Irrelevant, för han körde om den här backen 100-0 och försökte liksom köra förbi och peta pucken förbi Lukas Dostal, men nej, den tjeckiska målvakten sa inte idag, och jag tror ju att den räddningen räddade Anaheim i den matchen, och sen vann Anaheim till slut i förlängning också, för det här hände i den tredje perioden, och det på något sätt tycker jag talar sitt tydliga språk om att Anaheim på något sätt, fast de inte har de här spelarna som det går att bygga det här fina nordamerikanska narrativet kring, så de har någonting fint på gång, och en väldigt bra kedja ska vi säga, och den viktigaste spelaren i den kedjan som levererar som mest just nu är Mikael Granlund. Ja. Flest poäng av alla Anaheim forwards, så ska säga, i slutspelet. Kedjan med honom och Alex Killorn, så den snittar över 19 minuter per match, vilket är mest av alla anfallskedjor i Anaheim. Så nu märker man ju också att Joel Quenneville vet att if you wanna win, ja, put Finn on the ice.
Ja, alltså, det här erfarna paret, då ska den som kanske inte kommer ihåg det, så Alex Killorn är ju dubbel Stanley Cup-mästare med Tampa Bay Lightning, och då spelar han den deras tredje kedja som då enligt många var den kedjan som var den här vågen, liksom tyngden på vågen. Det var det där Johnny Gaud, han, och sen var det Bradley Goodrow. Var det inte Bradley Goodrow han heter?
Eller? Ja, de spelar väldigt lite olika konstellationer, men det var en av de bra kedjorna.
Så det var en sån där kedja som ofta, när, om de toppkedjorna tog ut varandra, så var det den här kedjan som kom och gjorde de där skitmålarna. Så Killorn är en spelare som är som bäst i slutspel, en det där spelare som är en vinnare, och det där är ju nog, han är nog viktig.
Och nu tycker jag att man detsamma kan säga som Mikael Granlund också. Nu vill jag fortfarande stå fast vid att det här är hans kedja. Nu är han den som är den där ansvarstagande centern där på isen, och när man tittar på när de är inne på isen tycker jag också att det liksom, nu är det mycket som cirkulerar kring det vad Mikael Granlund gör och var han positionerar sig och vad han gör med pucken och så vidare.
Ja, och nu har han då, om man kommer ihåg att för ett år sedan så talar alla om att vilka kap att Dallas tog, då var det trade deadline som de plockade över Mikael Granlund, och han gjorde sen 10 poäng där i slutspelsmatcherna för dem, där alla var ganska viktiga mål som han gjorde, och då det där tyckte de att ett sånt kap, nu har han spelat hela säsongen i Anaheim och varit skadad ganska mycket när slutspelet började, så nu är han igen den här slutspelspelaren. Det är ganska bra att han nu, under de här två senaste åren har han hittills sammanlagt spelat 22 slutspelsmatcher. Och han har gjort 16 poäng, och det är inte dåligt.
Nej, och så tycker jag också att vi till exempel vill jag nog minnas att vara lite kritiska till att han valde att åka till Anaheim istället för att stanna i Dallas, där han ju såklart skulle gå långt till
slutspel. Men det hade inte råd med honom.
Nej, men ändå, men liksom att det ur hans perspektiv skulle ha varit mer så här, vad man nu ska kalla det, mindre girigt, mindre så här självcentrerat att åka till Anaheim, alltså att stanna i Dallas och faktiskt bygga ett lag som kan vinna en Stanley Cup istället för att åka till ett Anaheim som nu ska säga sig närmare att avancera till den andra omgången än vad Dallas är.
Men Stanley Cup vinner de nog inte. Det där tar nog ankornas flygtur, så att Stanley Cup vinner de nog inte.
Quack, quack, quack,
men
quack.
Om man ser på det andra Pacific-paret nu, Med Vegas och det där och Utah. Utah spelar egentligen i det där i central. Men det
de är på
Vegas,
rätt sida i av slutspelsträdet så att säga.
Det är inte alls uteslutet att det här Anaheim slår ut någon del av de lagen som kommer. De kan gå till konferensfinal, vilket betyder att de är bland de fyra bästa lagen i NHL den här säsongen.
Ja, alltså jag skulle lite nog igen trycka på bromsen här och nu. I det här skedet ska vi lyfta upp det att Krabbe också skickade in. Och han sa, och det här håller jag med om, vi tog upp det i podden också, han sa redan tidigt i säsongen att Anaheim kommer att gå hela vägen till konferensfinal, där han då redan trodde att de möter Dallas. Jag ser inte att Anaheim går vidare mot Vegas, för jag ser ändå att när vi nu diskuterar Edmonton Oilers som lag just nu, så kan vi inte blunda för det faktumet att oavsett vad Connor McDavid är som spelare, hur mycket han kan avgöra matchen själv, så nu måste du ju kunna försvara om du ska gå långt till slutspelet. Det gör det här Edmonton Oilers inte. Jag förstår inte hur Evan Bouchard och Darnell Nurse, men framförallt Evan Bouchard, kan få så stora minuter som han gör. Fine att han har ett bra skott och fine att han är rapp på skrinskorna och kan skapa lägen framåt. Men han är en sån otrolig ett osäkerhetsmoment defensivt, konstant match ut, match in, och att jag som tränare har jag förstår inte varför han får så stora minuter som han gör.
Det som förbryllar mig, att han är ju inte förresten ännu gammal, han är det där, han är liksom inne i sina, han är inte ens riktigt nära 30 ännu, tycker jag, att det där att han, det finns ingenting sånt att han är på väg neråt eller något sånt, för att han var ju de facto, så var han ju de här två senaste slutspelarna, när det blev slutspelshockey, så var han ju också plötsligt defensivt riktigt bra. Och när det finns, jag har hört mer än en så det där journalist skriva eller säga att det helt på ärligt liksom verkar som han bara inte skulle ha lust att göra skitjobb. Och då hade det varit så att då när det blir slutspel och det har någonting att verket gäller, så då kan han spela det. Men det där, är det nu då den här förande matchen som han plötsligt visar in att han kan spela defensivt?
Ja, alltså, men det är det jag vill säga, att mitt tips åt Patrick Laine är att om du vill bli en stjärna igen i NHL, så sadla om och bli back och åk till Edmonton Oilers, för så då bryr ingen sig om vad du gör defensivt, bara du gör tillräckligt mycket poäng i powerplay.
Varför inte spela som ytter i det där med
Edmonton? Men det är just också det. Om Laine skulle vara en ytter i Edmonton Oilers, så skulle det inte vara någon som kritiserar honom för att vara dålig i 5-5. Utan han skulle vara en hyllad 50 mål.
Så att du menar att det var han borde göra är att skriva kontrakt med Edmonton Oilers?
100%, ja. Inte bryr de sig om vad man gör i 5-5 i den organisationen.
Det beror vi bråttom nu, för att det där Conor McDavid har inte många år kvar nu. Om det fortsätter så här, så stickar
det
nog
därifrån. Nej, men alltså en säsong till. Är det inte så?
Det är två säsonger.
Ett tvåårskontrakt, ta en liten lön, far dit. Bo ute på vischan. Du får ha cowboyhattar på dig när du får till matchen. Win-win för Patrick Laine.
Han har bott i Winnipeg, så det där Edmonton är ju ett steg uppåt så där, liksom, på den sociala skalan.
Tänk att vi lyckades få in det här snacket på Patrick Laine också. Men som du redan lite var inne på, tycker jag att vi ska hylla Kasperi Kapanen. Och på något sätt hoppas jag ju, för jag motiverar det här.
Han är tvåa i Oilers i poängliga.
Ja, jag tror inte att Oilers kommer att vinna Stanley Cup. Jag tror att Kasperi Kapanen skulle vara bra av att spela VM i ishockey. Så jag hoppas för Kasperi Kapanens del att Edmonton Oilers åker ur slutspelet och att han istället...
Han har ett utgående kontrakt.
Nej, inte behöver han bry sig om det.
Du resonerar exakt som jag, att man borde inte bry sig.
Ja, för jag har slutat med det här. Jag hade fel om Barkov och Lundell, så nu tycker jag bara att alla ska komma till VM. Det blir bara roligare och festligare turnering om alla kommer.
På tal om Kapanen, så den som säger att det har nog bara lyckats. Men kommer någon ihåg att förra året var det Kapanen som gjorde målet som tog Edmonton förbi Vegas? Han gjorde det serieavslutande, serievinnande målet, och det var visst ett förlängningsmål, var det inte så? Var det inte så som Kasperi Kapanen gjorde förra året?
Nu har du mycket bättre minne än jag.
Det var antingen så att det var den avgörande matchen. Jag tycker att det var den avgörande matchen, men det där, åtminstone var det en av de här matcherna som han avgjorde i det där i förlängningen. Jag tycker att det var den. Men han har också nu då, med Oilers tröjan på sig, så han spelar nu 16 slutspelsmatcher. Och han har gjort 20 mål. Mm. Kan man kalla honom för en klatschspelare?
Ja, alltså, jag blir igen nu påmind om hur bombsäker det kändes förra våren att han ska vara med i Finlands OS-lag, punkt slut. Ja. Och hur mycket det stör nu att han inte var med där.
Men han skulle ju ha varit det utan den skadan.
Ja, och det konstaterar vi ju ändå att han hade en himla bra januari efter att truppen har blivit uttagen och sådär. Och jag tycker liksom på något sätt ändå att det är så kul för honom att det går bra för honom igen i slutspelet. Och igen att det liksom blir ett bevis på att han faktiskt är en stora matcherspelare. Mm. Och det är en stämpel som jag tycker att är på ett glädjande sätt, att jag tycker att man kan vara stolt som finländsk ishockeyvän just nu när man tittar på NHL-slutspelet och de tidigare slutspelen också, att nästan alla, ett viktigt nästan här, det finns ett namn som vi måste gå in på lite om en stund som inte har gjort det, men de allra flesta har verkligen rest sig något oerhört i slutspelet. Vi snackar om Mikael Granlund, Kasperi Kapanen, Playoff Risto, Rasmus Ristolainen, att liksom att alla de här spelarna som på något sätt har hamnat lite skymundan i NHL, förutom kanske för finländska fans, men som vet hur bra de här spelarna kan vara egentligen, så får verkligen visa det också. Nu det tycker jag att det är roligt och hjärtevärmande och bra.
Det är alltid roligt om det där, om spelare kan spela bra ishockey i de allra viktigaste matchen. För det som du förra veckan sa, att mellan blir den här grundserien, den blir lite jäspig och det där. Men det är liksom, alla kollar varje morgon det där poängen och det där poängen som räknas ihop, och då är det ofta de spelarna som bara kan producera hela tiden. Så kan det finnas spelare som till exempel Mikael Granlund som inte är den där jämna. Han är inte bra 82 matcher i ett streck, men han kan vara sen bra, jättebra i 20 matcher när det behövs. Han, i en annan liga skulle han vara bra i alla matcher. Men det där, ännu för att du nämnde att nu fick vi det där vem var det? Ja, du nämnde att nu fick vi Patrik Laine det där med, vi fick honom här. Så nu måste jag ju också ta Toronto med här. Kan inte släppa Toronto. Med tanke på att det där, när det har gått åt skogen för Toronto i det senaste slutspelen, de viktigaste matcherna. Och det där, och sen den här Kasperi Kapanen som då på 16 slutspelsmatcher i år har gjort 7 mål. Skulle Toronto där, han ju inledde sin proffskarriär, skulle Toronto möjligen ha behövt en sån här klatschspelare just i slutspelet?
Men alltså som du sa, utgående kontrakt. Mm. Toronto vill jättegärna ha bra yttrar dit.
Inte ta de honom tillbaka.
Nej, jag tror inte heller.
Jag vet inte om han skulle vilja dit tillbaka.
Ja, bra fråga. Bra fråga. Men en sak nu som jag inte riktigt hann utveckla tidigare, men som jag lite gick in på, det var det här var jag tror att vägen tar slut för Anaheim Ducks när de går vidare. Och där tror jag mot Utah. Och för det första, igen, måste backa bandet lite. Utah Vegas, jag ser det som en ganska 50-50 fortfarande. Jag ser att Vegas har fördelen på sin sida för att de försvarar på det sätt som de gör. De har mer karatag i sina försvar.
Och de är mer kliniska också.
Ja, och därför tror jag att det är lite fördel dem. Mm. Man kan inte lita på Carter Hart mellan stolparna. Jag tror inte att Aiden Hill är en jättestor förbättring heller om han får chansen. Och det är kanske deras stora akilleshäl. Plus att Utah har visat att de kan vara lite opportunistiska. Men i längden så tror jag ju nog att sättet som Vegas spelar slutspelshockey är giftigare för Anaheim än vad till exempel Utah skulle vara. Mot Utah tror jag att Anaheim går vidare till och med. Men om det är Vegas som går vidare, så tror jag att det är Vegas som vinner den slutspelsserien. Igen, just för att det här Anaheim ishockeyn som vi ser bygger på att spela så här snudd på junior-VMs anfallsiver, som funkar mot ett Edmonton som inte bryr sig om att försvara, skulle funka mot ett Utah som inte är jättebra på att försvara, bättre än Edmonton skulle jag nästan vilja påstå, men mot Vegas där tar det definitivt slut tror jag.
No, alltså jag tänker på samma sak, men jag undrar just att är det här med samma tankefel som jag gjorde när jag inte ville tro att Anaheim skulle slå, att jag skulle kunna rå på Edmonton och det där. Jag tippar också att Vegas slår ut Utah, men nu när man ser på de här matcherna mellan Utah och Vegas, så Utah är nog, alltså det är nog inte blir det fysiskt, de spelar nog fysiskt hårt också. De är betydligt snabbare än Vegas, så Vegas har de här sina vissa toppspelare som är förbannat bra. Jack Eichel, Mitch Marner, Mark Stone. Det är Barbashev, Ivan Barbashev. Det är jävligt svårt. När de kommer in i det där i offensiv zon, så är det hemskt svårt att få ut därifrån. Men det där, om Utah på något sätt tar sig förbi dem och kommer vidare, så jag måste ju nog säga att jag kanske igen tror att Utah skulle vara lite förhandsfavorit mot Anaheim. Men det är nog
slantsingling.
Det är som de aldrig har mötts i slutspel.
Ja, och sen, ja, ser du? Ja, rolig statistik. Utah har aldrig slutspel. Och sen ska det också sägas, hur mycket vi än diskuterar det här, att Anaheim går vidare. Om Edmonton vänder det här med Connor McDavid i spetsen, så då får de ju en sån där riktig sån där lagbyggande, moral, stärkande.
Men det är ett så underligt lag. Man vet aldrig med det. Deras moral. För deras moral kommer och går liksom. Det...
Nej, men sen, ja. Men jag kan sen samtidigt se det här, att det här kan vara den där stunden. Ja. Att det vänder för dem och sen sopar de rent i västra konferensen och går till final igen.
Men det som de bara inte har... Ja, när final går det ju nog inte för, alltså i västra konferensen. Okay,
någon måtta på de här fantasierna.
Nej, men jag menar, för de måste gå igenom det laget som kommer ut ur det här centralslutspelet. Ja. Okay, den möjligheten finns ju att det till exempel blir en semifinalserie där det där Colorado antingen mot Minnesota eller mot Dallas. Hur som helst så kommer det bli en jävligt...
konferenssemifinalserie alltså.
Ja, just det, ja. Divisionsfinal. Ja. Den kommer att bli en det där matchserie sen som tar ont. Vilka Vegas mot Edmonton också kommer att
göra. Men säg nu att Edmonton sen svepar Utah nästa omgång.
Mm. Ja. Ja, alltså, men alltså, nu är ju stalltipsen nu efter att Colorado igen svepte med 4-0, så nu får de vila i en vecka. Nu var det ju just, de gjorde exakt det som alla sa att de kommer att göra. Så att det är så där att man söker någonting att för att vara speciell. Att nu ska det mycket till att inte Colorado spelar i final.
Mm. Jag håller med. Vi går vidare till den östra konferensen och där för det första kanske konstatera den här spelaren som jag lite hintade att vi skulle nämna och som vi lite måla upp ett mardrömsscenario för förra veckan. Så var Jukka-Pekka Luukkonen. Och så hände ju det som inte får hända för en första målvakt vars ställning inte 100% huggen i sten. Han gjorde en fruktansvärt dålig period. En otroligt dålig period mot Boston och det var det. Efter det, nu är det Alex Lyons första spade att förlora. Och Buffalo håller på och kommer antagligen att gå till den andra omgången. Med honom som första målvakt.
Ja, och det där, så länge som Alex Lyon fortsätter att vinna så är det nog det där väldigt... Men Alex,
och spela så bra som han har gjort. Men, för nu alltså hans räddningsprocent är alldeles otroligt. Men, var 96 eller något sånt
där. Men vi ska komma ihåg, hans räddningsprocent är, jag har den här framför mig faktiskt. Hans räddningsprocent är 96,4 så att det där är ganska bra. Det där,
ganska bra.
Men vi ska komma ihåg att Alex Lyon är en målvakt som alltid har varit en andra målvakt. Vilket betyder att han kan också plötsligt ha den dåliga matchen.
Det kan han absolut inte säga dig.
Och då är det ju alltså, det som jag hörde, det var faktiskt ganska roligt, det var inte en finländsk, det var det där en nordamerikansk poddare i en sån Daily Faceoff, nu kommer jag inte ihåg vad han heter, jag tror inte att Jason Gregor, den här killen som det där, som var lite upprakt över det här och sa att han kan inte förstå det här tankesättet att om det är någonting som har funkat för ett lag, till exempel ett lag som hela tiden spelar ganska jämnt med det där två målvakter. Och sen plötsligt då beslutar man sig för att när det är slutspel, de allra viktigaste matcherna, så då kör man envist med en målvakt. Att det där, varför stoppar man någonting sånt som har funkat? Varför gör man inte så att man det där byter med jämna mellanrum också i slutspelmålvakt? Och han tog som exempel, nu är det ju lätt att säga det där, att när såklart går man med en vinnare. Men han tog som ett exempel det här året när Boston gjorde alla tiders säsong med att de hela tiden spela ungefär 50-50 med Linus Ullmark och Swayman. Och sen när slutspelet började så beslöt det sig för att när det är med Swayman mitt kör och så åkte det ut. Och han sa liksom att hej, att de rådde sitt lag med att det som har funkat hela säsongen så sen när de viktigaste matcherna är så byter man. Och då skulle man ju kunna säga att tänka att det där att borde inte Buffalo bara för att säkra sig att Jukka-Pekka Luukkonen inte har tappat allt självförtroende ge åt honom en ny chans här i något skede, för han är ju bevisligen en jävligt bra målvakt.
Ja, alltså för jag har alltid tyckt att det där är lite konstigt, ärligt talat. Jag har väldigt tydlig minnesbild att jag första gången skulle ha tänkt på det. Den där Boston-slutspelsvaren när Tim Thomas startade målvakt och de till slut vann Stanley Cup. Och då till slut blev det ju ett bevis på att okej, det här systemet funkar faktiskt. Men då kändes det ju också som att hej, ni har den här unga lovande Tokarask.
Som hade varit helt sjukt bra i grundserien.
Exakt, och då kändes det som att varför spelar han inte nu överhuvudtaget? Ja. Det är det här nu inte risktagning. Det var den första gången som jag insåg.
Men det är 15 år sedan.
Det är just det, och efter det så har alla gjort sådär. Man har en startande målvakt och det är ju fortfarande lever det ju vidare i Boston och jag tycker att där är det väldigt tydligt den här skillnaden sen igen, att när du är en etablerad första målvakt eller när du är som Jukka-Pekka Luukkonen lite mindre stabil på din pall, för att där den där första perioden nu senast som säkert många av er som lyssnar så också, som de spelade nu förra veckan, så utav 4 insläppta mål
och den där enas.
Och inget snack.
Det var det en fjärde mål kom sen i andra perioden som den där som hoppade över hans block. Eller var det också i första perioden? No, hur som helst.
Oavsett. Så det var ju aldrig, fanns inte på kartan ens att Jonas Korpisalo ska komma in istället. Det var Swayman som stod. Det är Swaymans första målvaktsposition att förlora. Och så är det ju de flesta lagen just nu. Ta nu, vi tog till exempel.
Men han kom ju in. Korpisalo kom ju in.
Med 13 minuter kvar och i det sättet var matchen den förlorad. Så det vägrar jag liksom räkna ens till det här. Okay. För i en vanlig grundseriematch så skulle Swayman ha blivit utbytt efter det tredje insläppta målet som kom före matchen ens var 10 minuter spelad.
Ja.
Men inte i slutspelet.
Ursäkta, jag rådde bort det. Jag blandade där mellan Lukon och Swayman. Swayman har inte släppt något skuttmål över plockhandsken.
Nej, det var det jag tänkte också. Att...
Ja, du såg lite konfunderad ut. Det får gå på min medicinering.
Ja. Och på tal om målvaktar så är det lite roligt på något sätt att den här serien mellan Pittsburgh och Philadelphia håller på att bli en där målvaktarna nästan tävlar i att vem kan förstöra matchen för sitt lag mer effektivt. Nu är det ju andra saker som inverkar också. Och lite på samma sätt... inte alls på samma sätt faktiskt.
Tänker du tala målvakter ännu?
Nej.
För jag måste få komma med en fun fact från målvaktstatistiken.
Okej,
okay,
kom med en
slutspelet, ja. Det där, i och med att då skippa hur många minuter man har spelat, men av alla målvakter som har spelat i det där i playoff-säsongen 2026 så är det Jonas Korpisalo som är etta.
Yes!
13 minuter spelat, men då 100%.
Hur många skott?
106 skott. Ja. Men han tar dem alla.
Det ska vara bra siffror i innebandy.
Sen går vi ner och kommer till den sista målvakten. Målvakt nummer 20 av
alltså
alla.
Sämsta
gjorde också den, just det, sist på sidan. Den enda nummer 20 av alla 20 som har spelat. Det är Ukko-Pekka Luukkonen, vars räddningsprocent är 82,5.
Or, Mikko Koivu trophy vinnare.
Conor Ingram och Stuart Skinner finns annars där framför honom.
Ja. Nej, men alltså det var jag ville gå in på med den här Philadelphia-piskan. Det var mer än Åsnebrygga. För att om vi börjar med att snacka om att Anaheim nu har 3 matchbollar mot Edmonton och att de aldrig i livet kan fumla dem. Jag tror att Philadelphia kan fumla det här läget mot Pittsburgh. Att de leder ju med 3-2 i matchen nu.
Ja.
Jag ser det inte överhuvudtaget som givet.
Jag hade ju tippat att Pittsburgh skulle ta den här serien i 7 matcher, så där på det viset så är det där. Och jag sa att hemmafavören kommer att vara det som fäller avgörande. Men nu hade ju då de har tappat den. De kan ta den tillbaks nu. Men följande match är i Philadelphia, och Philadelphia har en matchboll. Så det där, om det sägs ofta att det är ett hemskt svårt ställe för det där gästande lag att spela, men det är nog sånt där som kanske inte gäller sen i slutspelet. Men det där.
Speciellt inte när ena laget är så pass erfaret som Pittsburgh och Philadelphia är så pass oerfaret som de är. För jag tror ju ändå att det är det som väger tyngs just nu. Plus nu det att Pittsburgh har ett värre målvaktsproblem. Jag säger inte att Philadelphias damladdare är liksom dålig på det sättet, men han är inte den där matchvinnande målvakten som kan skela matcher. Har inte varit det i slutspelet i alla fall nu så här långt. Men jag vet inte. Efter den där första matchen kändes det bara som att Philadelphia, när de får det där flow-tillståndet att rulla och de får det där spelet att faktiskt flöda på med den där intensiteten och hastigheten, så kommer de att slå Pittsburgh. Och jag vill ju tro att det händer i en match, men sen när man vet att det är de där unga killarna som är nervösa och tar den där pressen på sig, så inte kommer man in i det där flow-tillståndet längre på samma sätt.
Ja, det är just den här hastigheten och intensiteten som har gjort det här. Men så har man hela tiden vet att Pittsburgh har det där, har skickligare individ. De har Erik Karlsson, de har det där Sidney Crosby, de har Chris Letang, Evgeni Malkin, som alla är gamla som gatan, men de är förbannat skickliga och erfarna spelare. Och men de är långsamma.
Men nej, jag tänkte mer, men så har de samtidigt Silovs och Skinner i målet som släpper in minst ett dåligt mål per match. Att det liksom...
Men just nu ser det på något sätt ut som det skulle komma emot att ja, det finns bra spelare i det där i Flyers också. Under slutspelet så lyfts alltid att det här är ju en toppspelare, att Jesus så han är bra. Men vi ska komma ihåg att det är ändå så att om man nu tittar i det stora hela och jämför med andra lag som är med här, så nu är ju Philadelphia Flyers ett sånt här grått lag. Där finns inte de här kärnorna.
Att där ska finnas, vissa ska kanske kunna härlyfta fram att de ska kunna ha en i Matvej Michkov. Han är betad nu. Han spelar inte. Han spelar inte slutspelshockey. Mm. Och de där rapporterna som kommer från Philadelphia om att han inte ens har kompisar i omklädningsrummet, att han inte trivs med
de här människorna. Han har väl inte lärt sig engelska ännu.
Nej, och liksom det att det har ju knappast därför just en inverkan på omklädningsrummet heller, att om det faktiskt stämmer det här att han inte umgås med sina lagkompisar och ingen typ bryr sig om honom. Så varför skulle de då bry sig om han är utanför laguppställningen? Speciellt om den allmänna uppfattningen, som det nu verkar vara enligt nordamerikansk media, att han inte spelar för laget. Så nåja. Men han skulle i bästa fall skulle han kunna vara en sån där avgörare.
Men är han så bra? Är han,
alltså jag tycker inte att han ännu, han är ju ung och samma sak med Trevor Segers.
Att jämföra honom med det där
Demidoff
i det där i Montreal.
Inte samma diskussionen. Eller liksom överhuvudtaget samma mening som de här Pittsburgh-stjärnorna. Inte överhuvudtaget. Mm. Samma sak med Trevor Segers. Att nu är han ju en rolig spelare att titta på. Men inte han den som bara tar över en match.
Om alla matcher skulle avgöras med straffläggning så då skulle han vara bäst i ligan.
För honom, om någon, så skulle det vara bra om det faktiskt skulle bli en verklighet med det här 3-3 i stocken som den ryktas om hela tiden.
Men om det här är sista det där poddavsnittet som vi snackar Flyers, vilket det inte behöver vara för Flyers leder den här matchserien, så vill jag nu bara...
Ja, fortfarande 2 matchbollar.
Vill jag nu bara lyfta fram att det där att delad andra plats i backarnas poängliga i slutspelet Rasmus Ristolainen med 5 poäng och +4.
Play of Risto.
Men nu är det ju ganska häftigt.
Det är häftigt. Det var det jag sa där tidigare. Jag är glad för Rasmus Ristolainen skull att han får visa att han fortfarande har det i sig att spela bra slutspelshockey.
Han har lika många poäng som Brock Faber och en poäng mer än Lane Hudson. Så det är ganska bra liksom såna, att hoppa in däremellan när man läser den här statistiken.
Mm. Innan vi sätter punkt för avsnittet så vill jag komma med en liten mini-rant ändå. I och med att vi snackar om de här lagen som vi har snackat om. Jag är förbannad på en
grej.
Jag är riktigt förbannad på någonting som jag hatar i NHL just nu. Varför spelar Anaheim Ducks i hel orange uniformer? Och 2, varför spelar Pittsburgh i hel gula uniformer? Det är de fulaste uniformerna.
Men jag tycker det är fint att du kallar dem för uniformer.
Men vad ska jag kalla dem?
Spelstil, tror jag.
Matchstil, liksom, ja, hjälmar, pajtor, allt. Varför ska de se ut så där? Och varför är Teemu Selänne på läktaren i en hel orange kostym och understöda det här och uppmuntra dem till det här? Det är helt vansinnigt fult. Det finns ett lag i NHL som ska ha en orange, ett orange matchställ, och det är Philadelphia Flyers. Inget annat lag ska röra den färgen, för det skär sig något oerhört.
Och gult är Nashville Predators.
Ja, Pittsburgh Penguins har deras nu också den där svarta uniformen som de har. Helt sjukt snygg, den mattsvarta.
Mera hjälmen. Uniformer.
Ja, riktigt bra. Varför spelar de med de där gula, och varför i hela fridens namn bytte Anaheim någonsin bort från de lila, undrar jag. Tillbaks till den här mästarna 2 färgvärde med lila tröjor eller vita tröjor. Jag vet inte. Allt var bättre förr, Anders.
Vet du vad?
Ja.
Att jag undrar. Jag har liksom inga motkommentarer alls. Jag tycker helt som du. Jag kan inte heller tåla det här. Så det, jag håller med dig, faktiskt.
Ja, jag var lite rädd för att du skulle liksom ta någon sån här KK-försvarstal för den orangea färgen här.
Men de har KK, svart och orange, deras, det har varit KKs färger alltid. Så det där.
Ja, och det hör lite till att om man är från Kouvola så ska det lite skära i ögonen.
Ja, men det är som i Philadelphia. Att om det är det ursprungliga så då ska det vara på det viset.
Det håller jag med om.
Men hej, före du slutar så måste du lite tala om det där, om att när vi ska snacka VM.
En liten puff kanske, en liten reklam. För vi kom alldeles just före vi började in det här så lite kom vi överens om att hej vitsi, det ska vara roligt att snacka VM. Och ni är många som har önskat det också, att vi borde snacka mer av VM och spekulera lite mer. Så vi bestämde med Anders här, och med Toffe också, vår gamla kompis som var med oss mycket under OS. Att den 12.5, alltså den tisdagen före...
3 dagar före pucknedsläpp i VM.
Ja. Ishockey-VM i Zürich, så då kommer vi alla 3 att ställa oss i studion och snacka VM för fulla muggar. Säkert lite slutspelshockey också, nu finns det säkert anledning till det också. NHL-slutshockey också, men mycket VM-snack, alltså 2 veckor. Men nästa vecka mer NHL-slutspelshockey-snack. Om ni har en fråga, skicka in det på Yle Sportens Instagram eller på mail till svenskasporten@yle.fi.
Tack och hej och ha det bra!